Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det här borde vara avsnitt nummer 286 kanske, eller 287. Man vet aldrig. Det här är avsnitt nummer 2 i våran Corey Feldman-trippel. Utan att det är sagt vilket den tredje filmen är. Men det finns ju några att välja på. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik.
Hej, hej Emil. Skulle du kunna tänka dig Corey Feldman i rollen som John Connor? Vad hade hänt då?
Han var ju nästan i den åldern. Eller han var ju för gammal då.
Jo, han är ju några år för gammal. Men har de inte lite samma skithögsutseende?
Jo, men Corey Feldman är en skådis. Jag tycker att Edward Furlong i Terminator 2 är mer genuin.
Han är John Connor.
Och sen var ju inte så mycket mer.
Även om han
dyker upp i någon The Crow-uppföljare som väl någon gång filmpodcasten Vacancy kommer prata om.
Ja, är du sugen på att gästa och prata om The Crow? Quadrology.
Hade den här podden pratat om 90-talsfilm så hade jag säkert lagt fram The Crow som ett förslag. För den var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag såg. Men jag har inget sug för att se City of Angels som jag tror kanske tvåan heter. Och sen har jag inte koll på vad resten av uppföljaren heter.
Nej, jag har sett en av dem. Och det kan vara City of Angels.
Spelas ju rollen av han som gjorde den, alltså direkt i videoactionfilmer.
Ken Wahl.
Nej.
Det är min direkt i video. Det var tidigare.
Nej, han här heter Skitspeng. Jag vet vem det är i alla fall. Jag tror inte vi har sagt vilken film vi ska prata om. I förra avsnittet så pratade vi om Dödskallegänget med Corey Feldman. Nu ska vi prata om en annan film med Corey Feldman. Vilken film ska vi prata om?
Vi ska prata om Stand By Me från 1986. Det vill säga året efter The Goonies.
Shit. Vilken film följde efter den här då med Corey Feldman?
Du kan väl fråga ChatGPT.
Okej.
Men jag skulle säga The Burbs kanske.
Han svarar. Oj. Jag kan säga så här att nästa film är den tredje filmen i den här trippen i alla fall.
Ja.
Vilken film var Corey Feldmans nästa efter Stand By Me? ChatGPT säger: Corey Feldmans nästa film efter Stand By Me var The Lost Boys. The Lost Boys släpptes 1987 och är en skräckkomedifilm regisserad av George Schumacher. Corey Feldman spelade rollen som Edgar Frog, en av de unga vampyrjägarna i filmen. The Lost Boys blev en kultklassiker och bidrog till Corey Feldmans fortsatta framgång inom filmbranschen på 1980-talet.
Jag hade ingen aning om att Corey Feldman var med i The Lost Boys.
Det visste jag, för när jag började plantera en filmtrippel med honom så tänkte jag just på att se The Lost Boys.
Ja.
Jag trodde dock kanske att den kom två filmer senare och sådär.
Ja, men vilken utmärkt trippel vi har här. Oh,
herregud, vilken vår vi startar med den här podden.
Mm.
Jag tror inte det finns någon filmpodd där ute som har startat så här starkt 2024.
Vi gör rent hus med hela övriga podd-Sverige.
Verkligen. Så vi ska prata om Stand By Me. Är den regisserad av Rob Reiner eller?
Ja, den är väl gjord
det. Det drog jag helt utan att kolla upp. Men det behöver jag inte göra, för det vet man väl.
Jag sa just, den är väl gjord det. Ja, jag ber om ursäkt.
Kan du ge det filmen snabbt en svensk titel?
Vid min sida.
Trist. Jag skulle säga
Med Helena Bergström.
Jag skulle kalla filmen Järnvägsgänget.
Dödskallegänget, Järnvägsgänget. Då får du fundera på någonting som knyter ihop det med
vampyrjägargänget. Ja.
Ja,
vi ska prata om Stand By Me. Du har gjort en temp. Vi ska snart gå igenom vad en temp är. För det är bra att man har med sig i det här samtalet. Men först vill jag att du ger en kontext till filmen Stand By Me.
För mig var Stand By Me en film som jag också tror, precis som The Goonies, fanns kopierad eller inspelad på ett VHS-band hemma. Men det var även en film som jag under 90-talet upplevde var så jävla övervärderad hela tiden. Mm. Alla älskade Stand By Me.
Var den lite kanske nyckeln till frihet innan nyckeln till frihet blev älskad av alla?
Mycket, mycket möjligt. Mm. Alla tyckte att det var en fantastisk, det var en sån uppväxtskildring och det är den bästa Stephen King-filmatiseringen skulle man säga hela tiden.
Som man sen skulle komma och säga om nyckeln till frihet.
Någon krönikör, eller vem det nu var, skrev någon gång att det är någonting med Stephen Kings icke-skräck... filmatiseringar av Stephen Kings icke-skräckromaner som blir otroligt sentimentala.
Mm.
Och det kan man väl definitivt anklaga den här för att vara, och det kommer inte vara en del av min temp. Och det är väl nyckeln till frihet också. Det är som att tar du bort skräcken från Stephen King så blir det ganska kladdigt.
Men är böckerna lika kladdiga eller är det så att de hamnar i regissörers händer som kladdar till dem?
Både och. Jag törs inte säga, jag har ju läst The Body som den här är baserad på, men det var ju kanske när jag var i åldern som pojkarna i den är, så jag minns inte. Men jag läste den här han har gjort om, som heter typ Datumet för Kennedy-mordet, som är någon tidsresefilm, någon hamnade då där i tidigt 60-tal. Och den är så jävla kladdig i sin skildring av hur underbart allting var. Solen värmer på ett helt annat sätt. Glassen är godare. Flickorna är vackrare. Jag tror att ibland när han ska bre på så har han kanske svårt. När han inte får vara i det mörka, skitiga och liksom det man egentligen inte får berätta om.
Ja, det... Okej, jag motsatsen till det på något sätt då.
Mm.
Men den här podden har väl ändå bestämt att Stephen King är en rätt trist författare. Eller vad tycker vi? Eller?
Jag håller på att läsa en Stephen King-bok precis nu.
Men du är ju ändå i fas med Stephen King. Du läser de senaste när de kommer ut.
Nej, gud nej. Jag är långt ifrån i fas.
Nu läser jag
kanske den senaste som har kommit ut på svenska för att jag fick den i födelsedagspresent av min pappa. Den heter Holly.
Holly. Ja, handlar om Holly Hunter.
Har lätt att föreställa mig att den kvinnliga huvudkaraktären ser lite ut som Holly Hunter, men...
Jag ska läsa hans novell som heter The Body. Efter jag läst färdigt trummisen i Black Crowes biografi om bandet Black Crowes. Jag ska kolla upp om den finns. Heter den Different Seasons kanske, novellsamlingen?
Ja, den ingår i någon av dem där. Det är väl en av dem lite längre...
Jag ska kolla upp om den finns på Bibblan och läsa den.
Mm. Har du någonting att säga om Stand By Me? Var den står i din filmografi?
Jag kan säga så här. Det är ju också en låt av Oasis som man ska tycka är lite för lång och lite för dålig. Och det var liksom var förbi Oasis Prime.
Mm.
Men jag måste säga att jag tycker Stand By Me med Oasis är en grym jävla singel. Och en grym låt, det kan jag säga. Om filmen så har alltid titeln funnits där. Och jag har ju sett den vid något tillfälle såklart. För den har ju gått på Kanal 5 med 1000 reklamavbrott någon gång under min uppväxt. Mm. Men jag har absolut ingen relation till den.
Nej, jag har väl det, men inte någon stark. Men jag kan ju skeendet i den, märkte jag nu när jag såg om den. Och framförallt så häpnade jag över hur kort den är.
Jag kan säga så här. Ja, den var rätt kort, vilket var skönt. Jag kan säga så här att när jag satte på den här filmen nu så visste jag att det handlar om under ett halvdussin. Men mellan 3-4 pojkar som går längs en järnväg. Men jag hade inte koll på vad det var de gick där för.
Nej.
Så lite hade jag koll på den här filmen. Det jag kan säga dock är att den här trippen vi pratar om nu, Corey Feldman-trippen är, som är så otroligt stark här, mitten av 80-talet mot slutet av 80-talet. Ingen av de här filmerna har jag någon större relation till och har knappt sett. Det innebär att om inte Jason Voorhees är med i mina 80-tals Corey Feldman-filmer så har jag inte sett dem.
Du var ingen som följde Feldman.
Nej, jag hängde inte upp.
Men det är det nog få som har gjort. Jag tror att mer han bara har råkat dyka upp i filmer.
Ja, jag tror
fanns
att han,
det en Corey Feldman-fanzin på 80-talet?
Nej, men jag tror att bland sådana som kastade filmer så visste man att där har vi en ung gosse som kan repliker, kan få charm i hur repliker läses på film. Och hans mamma och pappa säger ja till att skicka ut deras son i det mörker som är Hollywood.
Jag har gjort en temp på Stand By Me.
Vad är en temperaturlista?
Ja, det är en schematisk dissektion av en film i 10 punkter från det kallaste, det sämsta med en film till 10, det hetaste, det bästa med en film. En idé som har gjort dig, jag ska inte säga ekonomiskt oberoende, men bekväm har du gjort dig. Och jag är tacksam varje gång jag får vara med och låna det här konceptet för att få prata om en film. Jag såg faktiskt fram emot att få göra en tempo den här. Det är sällan jag gör det. Trevligt. Det känns alltid lite grann som ett arbete.
Ja, men jag kan säga nu i den här trippen som vi tar oss igenom. Jag tycker att i Dödskalängd så hade jag för många punkter jag ville prata om egentligen.
Mm. Samma här. Jag fick stryka väldigt mycket. Jag hade punkter klara innan jag ens såg den.
Oj.
Och då kan jag väl börja med en sån punkt som jag tänkte att det här har alltid stört mig. Undrar om det stör mig nu. Kanske var jag färgad av den tanken när jag såg filmen. Kanske inte. Jag vet inte. Men det sämsta, det kallaste med Stand By Me av Rob Reiner från 1986 med Corey Feldman i en bärande roll är Gordys berättelse om Lard Ass och att den får uppta tid i att bli visualiserad. För ett, det är ingen bra historia egentligen. Två, jag hade inget behov av att se den ganska påfrestande iscensatt som en liten minifilm i filmen när de berättar historier vid lägerelden.
Vill du ha en kommentar?
Jag tänkte även flika in att jag någonstans lite grann häpnade över att i de här två filmerna med Corey Feldman nu så har vi haft så här folk som kräks på varandra historier i båda två. I The Goonies hade jag i alla fall smakfullheten att bara låta Chunk berätta om det för Fratelli-familjen. Här måste vi se en så här lite absurd, skarpt ljusat 50-tal om några som mobbar en överviktig tonåring så att han hämnas genom att få alla att kräkas. Och jag gillar inte när folk kräks, jag tycker att det är äckligt, det är obehagligt. Och vad tillför det att vi ska få se det? Är det en så otroligt mustig berättelse att man inte kan låta bli att ge oss det i en annars ganska stram berättelse? Vad ska vi in där och göra?
Du säger själv att det är en kort film. Det känns ju lite som att där bygger man på några minuter. Mm. Men alltså hela någon sorts idé om att vi kommer ha en stram berättelse som bara handlar om de här fyra grabbarna som promenerar längs ett järnvägsspår.
Mm.
Där tycker jag det finns rum för att men vi kommer ta oss in i fantasiens värld på ställen så vi kan lämna järnvägen. Där är inte jag haft något emot. Men som du säger, det dyker upp vid ett tillfälle och det tar väldigt rätt mycket plats när det är faktiskt en berättelse som bara hade kunnat berättas i en bild på Gordy som bara drar. För det är inte mycket till story. Och det är inte så att vi behöver den visualiserad. För det är några gånger vi slungas tillbaka till hans, att vi får lära känna hans storebror och sånt. Och där kan jag mer förstå att du vet. Men här
där köttar det ut lite grann vad han bär på när han vandrar längs järnvägen. Mm. Så
här hade man nästan istället, här hade man nästan då velat hoppa in i hans berättelser vid två till tillfällen. Eller att den här berättelsen berättas vid två tidiga tillfällen men aldrig hinner berättas klart. Och sen tredje gången, då får vi hela den här kräksfesten. Du förstår man här?
Att man förstår precis vad du menar.
Ja, jag säger väldigt ofta förstår vad jag menar. Jag kommer inte säga det en gång till i den här podden, för jag märker hur irriterad du blev. Vi ska inte ha en konflikt.
Jag blev inte irriterad, utan jag kände att jag ville ge en respons på det du sa. Att jag kände mer att du blev osäker och liksom famlad. Och jag var tvungen att sträcka ut en hand och säga jag förstår vad du menar.
Det var inte den tydligaste punkten därefter mitt resonemang, det håller jag med om. Men jag har också märkt när jag klippt den här podden att jag ofta säger, förstår du menar?
Det är lättare att säga med din dialekt fort, förstår du vad du menar? Alltså jag kan inte säga det sådär, förstår
du? Det är inte mycket du kan säga fort med den norrländskan. Men nu slutar vi säga så. Punkt nummer ett, så hade du alltså den här berättelsen vid lägerelden. Ja, hade det tagits bort så hade det inte påverkat filmen på något sätt. Vi lär oss ingenting där.
Den hade kanske varit bättre om vi hade fått en välregisserad, välspelad scen med en kamera som bara sakta zoomar in på Gordy när han berättar den. Kanske klipp till bilder på de övriga som lyssnar. Det hade kunnat ändå säga något om de karaktärerna eller någonting. Men nej, nu blir det bara en utfyllnad. Filmen var kanske, det är en kort berättelse, det kanske är svårt att göra den till mer än 75 minuter film, men då har man lagt på saker. Och kanske att det här var en film som var gynnad av att visas på femman med reklamavbrott
för att det känns längre då.
Ja, för att det känns som att de faktiskt går där ett tag.
Ja, jag tänker bara nu på För filmen slutar ju med att den vuxna Gordy sätter punkt för berättelsen som är filmen vi har sett.
Mm.
Jag tänkte annars att det kunde sluta med att vuxna Gordy skriver färdigt eller har publicerat berättelsen om den här Lardass. Och att han kanske tar till sig...
och blir refuserad.
Ja, men att han kanske tar till sig Corey Feldmans kommentarer om att det var dåligt slut eller någonting. Att han har med sig ändå det som sades vid lägerelden för 30 år sedan eller 25 år sedan, har han ändå med sig fortfarande och tar till sig det. Något sånt där att...
Ja, men nu börjar du skriva den för hårt här. Jag går upp till punkt nummer 2. Och det knyter väl an då lite grann till författandet. Stephen King skriver om en författare igen. Alltså, ja, man ska väl gräva där man står, man ska berätta det man kan om. Men att som författare, okej, om man gör det en gång, kanske 2 gånger om man vill berätta något mer om den karaktären, men att så ofta falla tillbaka på berättelser om författare. Och här blir det extra tydligt om man vet att Stephen King är född i mitten av 40-talet. Den här filmen utspelas under andra halvan av 50-talet och är i 12-årsåldern. Men det är så tydligt att han skriver delvis om sig själv. Och det behöver väl inte vara fel.
Nej.
Om man gör det en gång. Ja, men låt då The Body eller Stand By Me eller kalla den vad du vill. Låt det vara din självbiografi om dig själv som författare. Men han hade ju redan skrivit The Shining några år tidigare om någon som kämpar med att skriva och sitt alkoholproblem och att förhålla sig till sin familj som är författare. Och nu kan jag inte sitta och spotta titlar här som man kanske borde om man vill bygga ett case. Men han skriver om en författare i huvudrollen alldeles för ofta. Och nu råkar Stand By Me få ta skiten av det från mig. Men förlåt då, Stand By Me eller Rob Reiner.
Här är det också,
jag blir bara trött på det.
För mig, om vi tar en film som Secret Window med Johnny Depp.
Mm.
Just det, och My Book, eller vad han säger, John Turturro i den. Där är ju ändå liksom, vad ska man säga, Johnny Depp som författare, hela filmen handlar om det. Han har lite likt i och för sig igen The Shining där då, att han har problem och väl få ihop en story och han ska skriva den och sen är det en som anklagar honom för att ha plagierat honom allt det här. Hela filmen kretsar kring som det författarskapet och det driver på storyn. Här, vad spelar det för roll? Vad behöver vi den vuxna Gordy till här? Förutom som någon sorts berättare som inleder och avslutar med vad som hände med alla de här Goonies-kidsen.
Mm.
Det känns inte som att vi behöver klippa till han som gubbe som sitter och skriver. Det har absolut ingen funktion, den ramberättelsen.
Gordys trauma, eller vad man ska säga, hans resa här handlar ju om att behöva leva i skuggan av den här döda brodern och hur han har fallit i föräldrarnas glömska. Och på ett barns sätt behöver hantera sorg. Det är det han behöver göra. Det är ju inte att växa upp till författare. Han hade väl kunnat växa upp och bli en managementkonsult eller en... Det finns väl en lite poäng här med klassresan som han förväntas göra, att han umgås lite med de under hans värdighet för att han har funnit någon slags...
Jo, men det fina med det då är att River Phoenix karaktär pratar om honom som du är en utvald av oss att bli någonting.
Ja.
Du vet, oss är ingenting värt att satsa på, vi kommer... Och det har man ju sett i andra filmer också, nu kommer inte jag på exempel, men det har man ju sett innan. Men det fina i det är ju sen i slutet då att River Phoenix faktiskt blev jurist, eller vad han blev.
Mm.
Då hade man ju behövt kanske att han gick, alltså att han nöjde sig med att han blev truckförare och nöjde sig med det. Alltså...
Det finns ju något lite inneboende förakt mot att nöja sig med att vara truckförare som Vern blir här.
Ja, precis.
Att den har en lite nedlåtande attityd att han stannade kvar, han blev truckförare, gifte sig direkt efter high school.
Mm.
Men vi smarta, vi gick ju vidare.
Ja, det är lite så här typ, och vi är glada av att han är nöjd med det.
Mm.
Men vi alla
han är
vet
så fin, att... den lilla dumskallen som är nöjd med att köra truck.
Så. Det är klart det är så.
Ja, det var inte ens min poäng. Min poäng var mer bara att få slå lite på Stephen Kings torftighet, att författare bara ska...
Sen är det han hade gjort en grej av att varje bok startar med författare. Det hade kunnat vara en skitcool gimmick. Och det är de facto det han gör lite. Men det känns ofta som att det görs inte av en annan anledning att... känns som att han själv inte är medveten om det.
Nej.
Som att bara, åh, vänta lite nu. Men han kan ju vara fattare, att han inte fattar när han sitter och skriver där och försöker få ihop de här sidorna.
Det känns ju lite slappt.
Ja, det är inte lika formsäker som typ hur man bygger upp ett Columbo-avsnitt direkt.
Nej, men vad är det?
Ja, vad är det? Möjligtvis en Förenade Tretton-film.
Och där har vi formstark. Det går inte att rubba. Jag går upp till punkt nummer 3. Inte lika iskallt. Men, och även här blir det lite Stephen King-bashing. Men vi börjar i det specifika som har med filmen att göra. Det elaka värstinggänget som inte har något annat syfte än att vara ett elakt värstinggäng som är beredd att gå över alla gränser.
Mm.
Här leds de visserligen av en karismatisk Kiefer Sutherland. Jag tycker att han är ganska bra.
Ja, det.
Det är någonting obehagligt med hans blonderade frisyr och tandpetstugga. Nej, han kanske inte tuggar på tandpetare. Eller så gör han det också. Och röker. Men det här gänget finns med i det. Och Stephen King har en tendens att använda sig av bad guys. Som inte har några förlåtande egenskaper. Utan de ska vara genomruttna. Och då, även om de är i sena tonåren så har de inga problem att gå över alla gränser. För att de är ruttna värstingar. Kanske gör han upp med någonting från barndomen, jag vet inte. Men i Stand By Me-filmen här nu ska jag försöka vara mer specifikt i filmen. Så blir de så jävla töntiga. De har inget syfte annat än att vara där kanske som ett hot som ska manifesteras mot slutet där de ska göra det sista mandomsprovet. De har sina så här oljiga rockabilly-frisyrer. De tatuerar sig själva med rakblad. De är otrevliga mot varann. Det finns ingenting inom den där gruppen. Verkar det bara finnas hat. Ett platt tomt hat. De fyller ingen funktion i filmen egentligen annat än att dyka upp i slutet för att göra den här lilla sista puckeln.
Ja, klasser i sådana filmer sitter jag alltid och tänker så här, vad har egentligen hänt om man har lämnat de där manusreglerna, berättelse, dogmerna och bara slopat det innehållet? Att vi bara fick vara med de här kidsen som lär känna varandra bättre och kanske lär känna sig själv bättre under den här resan längs järnvägen till att hitta det här, den döda kroppen. Behöver vi verkligen hoppa ut att det finns det yttre hotet som ska komma ikapp till slutmålet? Måste det bli den Indiana Jones-grejen med att vi vet om att Indiana Jones kommer inte vara först med att hinna till graalen? Alltså det, så kan jag känna. Men det kan också vara min egen oro när jag ser film, att jag inte tycker om när det blir jobbigt. Men jag tycker liksom, ja, det är väl lite platt. De är ju enkla filmskurkar bara.
Jo, men om det då skulle ha funnits ett i den här karaktärstudien som man kanske skulle kunna kalla det för, så hade det då funnits ett hot mot att hinna först till kroppen eller vilja stjäla åt sig äran, så vad hade det skadat filmen? Framförallt en film som kämpar med en för kort speltid.
Mm.
Att ge dem hotet en motivation, en riktig karaktär, annat än att falla tillbaka på att vara liksom klischéer med oljiga frisyrer och noll förlåtande egenskaper.
Hade nästan varit
det blir ju en saga då. Det blir ju det är som att de är jagade av en drake.
Jo, men för nu tänkte jag mer så här, det kanske ska vara lite mer som du vet jorden runt på 80 dagar heter, att kunde inte också finnas en tredje grupp som också vill nå kroppen först, att det blir som liksom en tid mot klockan. Här blir det en tid mot klockan för oss, och jag blir då orolig för jag vet om att fan, snart kommer Kiefer Sutherland få reda på att kroppen finns och då kommer han vilja åka dit och de kommer mötas där, det kommer bli jobbigt.
Även anledningen att de ska vilja åka dit är så jävla grund. Det här verkar ju vara den halvkriminella som stjäl bilar och dricker öl och kanske förgriper sig på tjejer på någon drive-in-bio.
Mm.
Vad fan vill de fara och se en död kropp?
Det är klart att de vill åka och se en kropp som blir påkörd av tåget.
Ja, men så där mycket. Och framförallt att de som ska orka bråka med några barn om det.
Jo, men vänta nu, får jag bara säga. Inte för att dumförklara dig, men de sätter sig i sina bilar och kör dit. De håller ju inte på att samla ihop en sovsäck och...
Nej, men pratar de inte liksom om att de nästan vill åt äran?
Jo, och det är det som, precis, de har ju samma motiv som barnen har.
Men ser det där ut som ett gäng som är ute efter borgmästarens eller polisens eller samhällets klapp på axeln. Vill de ha revansch? Vill de visa att de
duger?
Hade
man kunde ju lagt upp det som att föräldrarna till den här pojken som blir påkörd, att de ger en hittelön för att hitta honom eller någonting.
En hittelön, ja. Eller om det typ hade varit någon av dem i gängets lillebror. De är värstingar, de är skitstövlar, de behandlar alla illa. Men det är Kiefer Sutherlands lillebror.
Mm.
Eller blir det för, då kanske det blir för, då tappar vi fokus på de
men
här fyra.
Men sen tycker jag även, vill jag bara säga att de här fyra, våra fyra huvudkaraktärer ger sig iväg just för att de vill bli lite kända. Jag tycker det hade räckt för dem att vilja göra det bara för att det här är ett äventyr att åka och se en död kropp.
Ja, men det är väl lite både och där. Det är väl alldeles så här glasklart. De har ingenting att göra. De vill vara med varann, men eftersom de är män måste de göra någonting samtidigt.
Ja, ja.
Och lite, då kanske vi blir kända. Så det är som en ganska spretig anledning till att de ger sig iväg.
Det finns någonting bara så här, du vet, nostalgifint att bara ge sig ut på en resa. För att det var som när vi var små och vi fick höra om att det fanns en stuga i skogen. Och så vi ska hitta den stugan. Det var bara det handlade om. Vet inte varför. Ja, men man ville ha ett nytt klubbhus kanske. Men jag behöver nog inte det där. Då hade man kunnat lägga så att Kiefer Sutherland och de hade gjort det för kanske hittelön eller någonting.
Mm.
Men våra pojkar som vi är med, de vill bara göra det för att göra det. För att se kroppen.
För att det är en upplevelse.
Ja, för att det är som att ge sig ut efter den heliga graalen eller vad det kan vara.
Ja.
Det är någonting att göra det här sommarlovet.
Men skicka inte iväg ett gäng fjantiga 50-tals ligister efter dem. Nej, så sen, bortkastad att ha Kiefer Sutherland i den rollen.
Det känns också så, han dyker upp sen i en film som heter Lost Boys. Det blev också så skrivet i att han tar fram kniven, men då när han tar fram pistolen, då sticker de 7 tonåringarna bara iväg.
Mm.
Har inte de typ backat med den kvar eller varit, då har de sagt, då ger vi upp, sätter bilarna och kör hem igen. Det kändes väldigt, väldigt bara skrivet som att nu måste vi få bort hotet och så bara försvinner det.
Nu har vi klarat av det mandomsprovet också.
Ja, jag blev så här, alltså, ja, det kändes bara väldigt så här skrivet som att okej, okay, och sen måste barnen vara själva där. Ja, då får de här 2 bilar, 7 tonåringar de är. Ja, då kör de bara tillbaka. Ja, fan, det var synd att de hade en pistol.
Det är en ganska bra repliken då, när han säger, vad ska du skjuta oss allihop? Nej, ja, bara dig.
Ja, det är snyggt.
Punkt nummer 4. Det här tar vi som en kort punkt. Men ändå, jag kan förstå varför man har valt att göra så här, men det skaver för mig. Gordy här, hans storebror har ju omkommit kort innan den här filmen utspelar sig. Och han får vi träffa i tillbakablickar, han spelas av John Cusack. Och han är en orealistisk världens bästa storebror. Han är den vi bor, när föräldrarna bara vill ge han uppmärksamhet, så är han den som minsann säger, men Gordy har ju skrivit en jättebra historia. Han är den som kramar sin lillebror på en säng och ger han en turkeps. Och jag kan förstå att man kanske ska tänka att det är så här Gordy minns honom som världens bästa storbror, att det här är bilden av honom. Men sättet det presenteras på, det här ganska kortfattade sättet med föräldrarna som också blir bara skisser, känns förljuget på ett sätt snarare än att det ger en nyans till filmen. Jag blir trött på världens bästa storebror.
Ja.
Kunde inte ha fått vara Josh Brolin i The Goonies som är så här, bara en storebror. Men här är han en superhjälte.
Ja, men han är ju färgad i den nostalgiska flashbackens skimmer också.
Naturligtvis, men jag tycker inte det skimret fungerar.
Nej, men jag gillar ändå att han är fotbollsspelaren, men han är inte jocken, att han ändå ser sin bror. Alltså det är väl också det att de verkligen, verkligen, verkligen gör så att pappan inte ser på ett löjligt sätt den minsta. Mm. Men jag tycker ändå det att det blev lite överraskande och därmed lite fint att storebror ändå så, även om det är superutopiskt och idylliskt på ett sätt som inte är möjligt, och det ska inte, man ska inte göra så i film, så fanns det ändå någonting som värmde i att han så. Men det var också skrivet som att vi måste packa in allt detta i en scen, så det blir väldigt skrivet också på det där sättet. Det är klart att det kanske var snyggare att lösa på ett lite annat sätt, som att går det ledsen, brorsan råkar se det, prata med honom och där kommer det fram att fan, du är grym på att berätta historier eller vad det nu skulle kunna vara. För det var någonting jag tänkte bara på, det här med du sa att han fick den turkepsen. Den kepsen snor ju Kiefer Sutherlands kompis,
mm.
som också är bror till River Phoenix.
Mm.
Väl,
Eyeball eller vad han kallas.
Mm. I slutet kan jag nästan tycka att han borde ha på sig den kepsen när de möts vid liket. Och att han med hjälp av pistolen får tillbaka sin keps eller någonting. Att de får
det släpper det där, för det blir ju väldigt viktigt för han, den där kepsen. Han får den av sin bror i en av de här kondenserade flasharna och så släpps det bara.
Mm. Men det hade bara varit någon sorts snyggt slut eller typ att det var Kiefer Sutherland snodde kepsen och i slutet så liksom förnedrar han Kiefer Sutherland genom att också säga ge tillbaka min keps.
Stoppa in pistolen i hans mun och nästan så här våldta han.
Vilken film är det när någon stoppar in en så här pistol i munnen? Eller är det när Ian Holm stoppar in de här porrtidningarna i munnen i Alien? Trycker in elefanten i käften som jag säger, som ser som bara så här, vem stoppar inte det här? Någon måste jag stoppa det här och sagt, vad betyder den här scenen? Ja,
jag störde mig på världens bästa storbror.
Jag förstår
det här knyter väl an till då att Stephen King blir jävligt sentimental när du tar bort skräcken ur filmatiseringen.
Men här fanns också en John Cusack, vill jag säga, som kändes som en John Cusack som aldrig kommer se så sliten och hängig ut som han sen skulle göra typ en film som Roland Emmerichs 2012.
Menar du att det här lovade en Tom Cruise liknande?
Ja, men typ, jag såg bara en ändlöst fager John Cusack här.
Ja.
Som aldrig skulle börja, du vet, hänga och se sliten ut och vara med i direkt till videofilmer.
Jag gillar ju ändå John Cusack.
Ja.
Eller gillar kanske starkt, men alltså jag blev lite glad när jag såg att det var han som spelade storebror.
Mm.
Det hade jag inga problem med. Jag hade ingen aning om att det var så heller. Det hade jag glömt. Men jag går upp till punkt nummer 5.
Mm.
Nu är vi i ordet är fritt. I brainstormen finns det inga dåliga idéer. Nej, men den här filmen har ju en voiceover och jag brukar ganska ofta kunna tycka att de skaver ordentligt. Jag vet inte om jag tycker att den skaver här, att den här filmen med den här lite nostalgiska tonen, den är berättad hela tiden av någon som minns tillbaka på det. Den kan ibland faktiskt tillföra ett lager i berättandet. Jag tänker på den här skroten med hunden.
Mm.
Ja, men vad sa han egentligen? Ja, han sa nog suck him, men jag hörde suck balls, eller vad det är.
Mm.
Att den har en skapar det här skimret. Bidrar till att skapa skimret.
En stärker nostalgin.
Men det är samtidigt någonting med tonen på rösten som bitvis går med på nerverna. Sättet som voice-overn levereras på är onödigt. Nästan sentimental, darrig eller fin. Eller...
Det är det här sättet betalar jag det väl att ha som en scroll i början på filmen The Goonies. Och så den här rösten som sen förklarar and that's why we were called The Goonies.
Alltså jag hade inte velat dra det till kanske en så här extremt så här raspig Humphrey Bogart voiceover. Men den här är för nära något så här sirapigt och nästan så här uppfostrande, förmenande, omhuldande, så där det blir det här kladdiga. Kanske. Den är inte alltid där, men den trillar över i det. Här har inte Reiner klarat av att hålla regin i hur den här ska levereras. Är det Richard Dreyfuss som levererar voiceovern? Jag tycker inte det låter som han, men det kanske är det.
Jag har inte bra koll på någon som skådes förutom att han är med Hajen. Och att han har sagt lite dumma saker på sistone i intervjuer och sådär. Men jag har inte så bra koll på hans karriär. Jag tycker inte han känns så intressant.
Nej.
Har han gjort något spännande liksom som skådis?
Spännande? Nej, alltså jag tänker på Hajen. Inte han The Straight Guy i en film med Bill Murray?
Säkert. Jag tycker bara han känns som någon man plockar ut som typ statist om man ska ha en gubbe. I en statistroll, han är helt blek. Fan, ge rollen till William Hurt varje gång ni gav den till Richard Dreyfuss.
Ja, det hade inte blivit en sämre film. Den här är ju helt oberoende av Richard Dreyfuss i alla fall.
Vad med hela den ramhistorien helt onödig. Voice-overn kunde fortfarande varit kvar. Att vi vet att det är någon som berättar om sin barndom, det gillar jag.
Man behöver ju inte alltid presentera en voice-over med ramhistoria.
Nej, man vill ibland sätta att det här är en författare.
Ja, särskilt om man heter Stephen King.
Mm.
Punkt nummer 6. Gå upp på det som är lite varmare här. Och det var också en scen jag någonstans hade plockat ut innan jag såg det. Jag tänkte, det här kanske jag kommer vilja ha med på min lista. Och det är för att det är en scen jag minns. Och kanske är det en av de mer minnesvärda scenerna i den. Och det är den här broscenen. Mm. När de väljer att gå över en lång järnvägsbro. Men vet att kommer tåget kan det bli problem. Den har ett snyggt dramaturgiskt spänningsmoment i sig. Ja, vi väljer att göra det. Naturligtvis kommer tåget och de måste springa. Och Vern, som är feg, osäkra killen, kryper på alla fyra, måste slita upp honom. Jag hade en kompis när jag var barn. Vi bodde där de hade bytt, vad heter det, de här kraftledningsstolparna. Mm. I kraftledningar i närheten. De hade bytt dem och bara fällt dem tidigare där de stod och lät dem ligga. Så ett av dem gick över ett dike, så vi använde det som en bro över ett så här större dike. Och de är ju ganska stora, så de balanserade vi över på. Men den kompisen, han kröp alltid på alla fyra över. Och alla tyckte att han var ganska sjåpig, för det var ingen fallhöjd att prata om. Det var ett brett att gå på, men han kröp i någon så här turkos mjukisdress som man hade.
Jag ser Magnus framför mig från filmpodcasten Vacant.
Ja, men vi umgicks inte så mycket så här, vi hade inte så mycket Stand By Me-umgänge när vi var små. Mm. Så dels kunde jag som få in den bilden av min lite knubbiga barndomsvän som kröp alla fyra över en stolpe. Det är en bra spänningssekvens på något vis, och lagom mycket för det var ett barn skulle kunna utsättas för att behöva springa ifrån ett tåg och hoppa.
Mm.
Samtidigt har de något lite inneboende att, alltså, det där tåget hade ju kunnat bromsa också.
Ja, men det kan de ju knappt alltså.
Jo, men det där tåget går inte så jävla fort om du tittar på filmen. Det gör inga försök att bromsa.
Nej, men alltså, det där tåget går ju också lite sakta för att det på något sätt har barnskådsar filmat på någon jävla telelin, ska kännas närmare.
Ja.
Men man märker ibland i vissa av bilderna att det känns inte som att det rör sig så jättesnabbt. Kanske med pushas fram på någon sorts dolly-liknande grej, jag vet inte. Men det jag tycker att jag tycker det är skitbra, för när det kom så sitter man liksom och direkt säger, vänta nu, jag kanske borde gå till köket lite och göra någonting. Resa på mig, jag vill ifrån lite tv-skärmen, det känns lite obehagligt. Jag tycker det är såklart inneboende bara i det konceptet som är den scenen. Är ju otäckt, det är klart fan det är det. Jag stöb ändå på att Vern kryper och plötsligt ska han går bakom. Jag är så här, gå framför den som kryper för säkerhets skull. Två, hade jag och du bestämt att vi går över den här bron, då hade jag ju startat med att springa över. För säkerhets skull, även om man är så här, det kommer inget tåg, så hade jag ändå för säkerhets skull joggat eller sprungit. Jag hade inte gått extra långsamt som de typ gör. Det tycker jag gör att jag tappas lite nerven. Jag blir irriterad, för jag vet om att tåget kommer, så jag sitter ju så här och du vet, skakar. Samtidigt sitter jag också och är liksom irriterad i, om inte ni kan vara lite mindre slappa nu, så förtjänar ni inte min oro i soffan.
Du skulle ha sprungit över alltså. Men tåget kommer från andra hållet då.
Jag hade startat joggande i alla fall. Mm. Och du menar så att det kanske, vad fan, satsar man på att man ska över, så får man fan.
Ja, ju kortare tid du är på bron, desto bättre. Och det spelar väl ingen roll vilket håll tåget kommer ifrån. Men samtidigt var det så pass brett att du hade ju rymts på sidan av tåget. Man kan punktera den här, men jag tycker den har ett...
Ja, hur hade man gjort om tåget kom? Hade man försökt liksom ner och hängt?
Ja.
Men jag hade ju inte klart, jag kunde inte hålla upp min egen kroppsvikt. Jag hade ju fått...
Det skakar ganska mycket också.
Jag hade nog typ lagt mig ner och blivit på, ändå typ dött. Jag hade gett upp. Ja, men jag hade dött i sån situation. Eller hoppat, du vet, och dött av när man slår i vattenytan.
Drunknat.
Ja, jag hade gått bort på den bron. Men det är en snygg sekvens, det är en minnesvärd sekvens. Och att du minns den förstår jag till fullo. Undra hur den är i boken, om den är lika spännande där.
Ja, det börjar vara värt att läsa om den kanske för mig också.
Jag ska läsa den.
Ja, tycker du ska göra det. Efter att ha lyssnat på Chester Copperpot som vi pratade om i förra avsnittet.
Varför tror du inte att jag mellan de här avsnitten och veckorna som har gått mellan, att jag inte redan lyssnat på Chesterfield?
Jag vet att du inte har gjort det. Jag kommer aldrig att lyssna på den. Men du kommer kanske att läsa The Body. Punkt nummer 7. Det här är en konstig punkt. Du får försöka ta mig i handen här och hjälpa mig. Det här var jag som drabbades av någon så här tillfällig glädje över det här med berättelser och stories. Och att man ska kunna släppa en berättelse. Och det här har jag skrivit ett citat, och det är Then What Happened. Och det är när min punkt nummer ett, när Gordy har berättat den här historien om Lardass, som egentligen handlar om att han vill ta den här hämnden. Och att det är ju, jag säger inte att det är en bra berättelse, men det, den är ju klar där.
Mm.
När han har fått alla att kräka, så han sitter där och blickar ut över kaoset han har skapat som hämnd. Punkt. Men då frågar, jag tror Vern, nej, eller om det är...
Mouth heter han i Goonies.
Han heter Teddy Duchamp här. Det är Corey Feldman som frågar, then what happened? Där fick jag ändå något så här stabba. Men att stanna upp och de pratar om vad en berättelse är och när är den klar. Jag tycker hela filmen där säger att jo, men en berättelse är där den är. Vi ska inte alltid veta vad som hände sen.
Nej.
En story är där det är. Resten får vi skapa själv. Det som hände före, det som hände samtidigt, det som händer efter det. Låt det vara i ditt eget huvud. Det behöver ingen annan berätta för dig.
Nej.
Berättaren
du
ska inte berätta. Du börjar
respektera den scenen så mycket mer.
Att kommentarerna som kommer efter är ju de som ger den någonting. Men den hade inte behövt visualiseras. Men han hade kunnat, nej, få berätta den.
Det finns intressant i fan att de pratar om det. Vad hände sen och slutar med tanke på att vi rör oss mot att hitta en kropp. Och det är så här, vad kommer det ge?
Mm. Men de som är i den ger det ju alltid någonting. Det blir ju det här, något så här löket, så här, målet är inte allt, resan är det som räknar. Vad fan heter det? Målet är inget, färden är allt.
Har inte också nyckeln till frihet Morgan Freeman för lite du vet, sagoberättande, förmenande eller vad du använder, voiceover?
Garanterat.
Är inte väldigt lik i ton och stil som den här?
Jag har inte sett den sen 97.
Vad så sjukt att den bara dök upp plötsligt, för att den fan, det var en sån film som gick ner först till 99 kronor. Men så såg alla den och sen blev det typ allas älsklingsfilm.
Jag tror den var stor på hyr-VHS ändå, att det blev en
precis. Hyr-VHS kanske före DVD såklart.
Mm.
Men ingen jävel minns för att de gick och såg den på bio direkt. Nej.
Men jag tror inte ens den gick på bio i Sverige.
Kanske inte. Konstigt att Stand By Me gick på bio med titeln Stand By Me.
Men det är ju en bra titel på den ändå. I och med att man kan använda någon nostalgisk låt då också. Som de väver in i soundtracket.
Ja.
Du förstår vad jag menar med min punkt nummer 7. Att den säger någonting om berättandet ändå.
Ja. Och då vill jag säga en sak om Goonies. Nu backar vi bak till förra avsnittet. Där säger han, den ena brodern där, som sen är med i Matrix, Joe Pantoloni, eller vad han heter.
Något sånt.
Han säger någonting i stil när de är dynamitgubbar i slutet. Men han säger någonting i stil med såhär, om den andra brodern säger typ, nu det här är inte stämmigt helt och hållet, men han säger någonting i stil med såhär, är det dynamit eller någonting? Och så säger Joey Pantoloni någonting i stil med, har du inte sett filmen?
Mm. Verkligen i förbifarten också. Det är nästan att du kan missa det.
Och nästan att man kan liksom uppfatta det som att det inte är meta.
Mm.
Eller något sånt där. Har du inte, hur som helst, det tycker jag är lite roligt. Och här nu när du faktiskt berättar om att han faktiskt sitter och berättar om vad är ett slut. Och, men det finns någonting i det fan.
Mm.
Men sen tycker jag, om hans berättelse om Lardes stora hämnd på staden, borde inte det reflektera i att Gordy, visst han får någon sorts hämnd mot de stygga tonåringarna som varit på dem hela livet.
Mm.
Men borde liksom inte slutet upptäckt av kroppen vara mera, typ att han vill hämnas den staden som på något sätt varit emot honom. De ska behöva flytta eller vad det nu kan vara. Och det slutar med att de gömmer kroppen ännu svårare, så att staden aldrig ska hitta den här pojken som möjligtvis var någon lovande. Nu råkar ju hans bror ha varit en lovande fotbollsspelare, men vi säger att det här var stadens lovande fotbollsspelare, och att de i slutet hämnas genom att gömma kroppen för alltid, så att det här ärret, såret i den här staden aldrig ska läka.
Det skapar en väldigt, väldigt annorlunda film här.
Ja.
Men det behöver inte vara fel. Men det finns något att tänka på här.
Fan, den filmen ska jag skriva. Är inte det fan en grym? Jag ska fan skriva den berättelsen. Om några som gömmer en kropp bara för att sökandet aldrig ska sluta.
Den serien finns ju redan egentligen.
Ja, vilken då?
Twin Peaks. Det var ju hela syftet med den var ju att såret aldrig skulle läka. Sökandet aldrig skulle upphöra. För då får du inte slutet.
Det var väl från David Lynch håll, ja. Att det var en rolig gimmick för serien, att man aldrig skulle lösa mordet.
Det var inte en rolig gimmick så mycket som det var en grundtanke, att det är det som håller en alltså håller det vid liv.
Jo, men här är mer att jag har karaktärerna gömmer en kropp för att hämnas på en stad.
De är inte skyldiga till brottet, men de gömmer kroppen. För att
sökandet, folk ska behöva söka i för all framtid.
Skriv den här. som din hämndhistoria på Trollhättan.
Den ska utspela sig i Trollhättan.
Mm. Jag går upp till punkt nummer 8. Åh, fan alltså, varför skriver jag så krångligt mina punkter? Jag skriver ett replikskifte. Men jag funderar om jag ska börja med rubriken. Men jag säger så här. Filmen tar ett outsider-perspektiv. Och det gör den framförallt genom replikskiftet. Som Gordy säger till Chris här, River Phoenix karaktär. Am I weird? Och då säger Chris, yeah, but so what? Everyone's weird. Att det här är, alla de här släpar ju runt på sitt mörker, de är tilltuffsade av livet, något slags antingen av samhället påtvingat eller ett självupplevt utanförskap. Men filmen står ganska tydligt vid deras sida ändå, alltså att det här är, alla bär vi på vårt mörker, men det är okej. Alla är mycket, om alla bara kunde erkänna att alla är konstigare, kanske det skulle vara lättare att stå ut. Det finns någon sån tanke med att komma att finna en frid i att man är, vi bär, har alla vårt kors att bära. Och det gör ingenting.
Mm. Inte det också, inte, jag vill inte säga att det är platt, men det är ju någonting som man har sett i andra filmer också, det där.
Självklart. Alltså,
Jag gillar den relationen mellan Chris och Gordy.
Det känns ju som att de är de två vuxna. Alltså det är de två som spelar någon roll. Det är det som sägs mellan dem som är viktigt.
Jag märker också att när de går längs järnvägsspåret så är det ofta de två går tillsammans en bit framför Vern och Mouth, som heter Teddy.
Mm.
Men jag gillar det. Det är på gränsen till att de har lite för ett intellektuellt och vuxet syn på vilka de är.
Jo. Den tar lite steget från en 12-åring till en vuxens blick på 12-åring kanske. Men...
Så att det blir lite så här när River Phoenix går runt och pratar om att men du är utvald, du ska bli något annat. Du vet, till skillnad från oss, du vet. Vi ska offra oss för dig och så här. Men det finns också något väldigt fint. Det finns något fint i att han har en sån klar blick för... Nu har han ju fel i och för sig eftersom han blir jurist sen och tar sig därifrån och pluggar på college och allting. Men jag tycker det är fint, det är ändå fint. Du sa någonting här om att män i grupp måste alltid titta på någonting, som att de måste alltid gå och golfa eller någonting, de kan inte bara umgås, de kan inte prata tjänster och allt där. Men här har vi faktiskt ändå barn, pojkar, män som har en väldigt fin relation och ser till varandra och ser varandra och ser efter varandra.
Jo, men absolut att de gör det, men de måste göra någonting samtidigt för att det ska uppstå som en biprodukt. Det är inte så att de bara sätter sig ner på en bänk vid lekparken och pratar, utan det är väl det som
jo,
är skillnaden.
Jag
säger inte att det är någonting dåligt heller, men det är...
Nej, men klart att filmen behöver det kroppletandet. Men jag menar, hela filmen startar med att de bara hänger i ett... I en koja.
Han sitter och spelar poker och röker och hör sig. Ja. Men där händer det inte speciellt mycket heller. Det är ju när de ges ut på järnvägen som de kan
börja
prata. Det är
då de utvecklas och börjar öppna upp sig. Ja. Innan de var musslor. Som retar tjockisen såklart.
Mm.
Vilken film från 80-talet finns det inte en tjockis med som ska retas?
Här retas det två tjockisar. Det är så märkligt att de skriver en historia där egentligen sensmoralen är att det är hemskt att reta en tjockis. Och så gör de här ingenting annat än reta en tjockis.
Nej, var det här, jag tänkte på det, om det var under den här filmen eller Goonies. Men jag tänkte på, i Goonies tänkte jag så här, de retar tjockisen, Chunk.
Mm.
Ja, men det finns aldrig någon resa som görs eller att de inser sitt fel och Chunk får bli likvärdig. Istället hittar Chunk en annan utstött. Så står det aldrig att Goonies lär sig någonting och tar in Chunk. Så det blir att Chunk får bli kompis med Sloth, hittar en annan utstött.
Är ännu mer utstött.
Ja, de två utstött, de hittar varandra. Medan Goonies är kvar som en jävla konstant enhet som fortfarande retar de tjocka och udda. Men nu pratar vi om Stand By Me. Och då säger du att det är två tjocka. Och det är sant. Samtidigt är ju Vern den som har minst roll. Han är inte på något mörker. Han är ju...
Nej, och det är ju ganska lätt att dra paralleller mellan han och Chunk också. Det är nästan som att de har gått i samma skådespelarskola.
Är detta någon sorts spirituell uppföljare till Goonies kanske?
Det var ganska lätt att se den som det nu. Även om det gick gott om tid mellan tiderna vi såg de här filmerna. Så var det ganska lätt att se, förutom Corey Feldman, parallellerna.
Ja.
Jag går upp till punkt nummer 9.
Går du upp till punkt nummer 9 nu?
Mm. Här kommer du nog inte hålla med mig. Men jag har två delar i den. Dels tycker jag att filmnamn är en underskattad filmkonst. Men jag tycker att namnet Teddy Duchamp är ett fantastiskt filmnamn.
Visst.
Och jag tycker att Corey Feldman gör sin bästa roll som jag har sett honom i som Teddy Duchamp. För här kommer hans störiga, karismatiska, liten amfetaminrusiga mobbaraura till sin rätt fullt ut. Här är han trasig, störig och mobbig på precis rätt sätt. Och då får han spela en exakt rätt karaktär. Jag håller med. I The Goonies hade man kunnat sätta in han som Mikey kanske. Eller kanske till och med som Deira om man hade velat. Men här finns det ingen annan som han hade kunnat spela. Och jag tycker att han förhöjer den rollen. Det blir någon som man vet att det kommer att gå åt helvete för. Det här är en blivande kåkförare. Jag tycker att han är asgrym i rollen.
Jag tycker att han spelar fortfarande barnskådistrubbigt. Och hela hans aggression och allting. Och det är lite kul att de ber sig ut att han är klädd liksom i militärkläder. Det finns ju någonting i det. Och det han håller kvar vid kring sin pappa är inte mentalsjukhusboendet. Utan det att han är en krigshjälte enligt honom då. Visst, men det är, jag tycker inte han är... Jag tycker att han... Jag stör mig mindre på honom här. För det är mindre saft och bullar stint. I alla de här barnskådelserna. De promenerar längs en järnväg. De pratar. Han kan vara lite aggressiv ibland. Vilket är okej. Okay. Vi har alla varit kompisar med aggressiva barn som har problem i hemmet.
Det, jag tycker det är så tydligt också att Rob Reiner någonstans måste ha insett att jag har av de här fyra så är det två som faktiskt kan agera. Eller som fungerar bättre än de andra två. Det är River Phoenix och Corey Feldman. Så alla de riktigt tunga scenerna får ju de ta. Det är de som lyfter tungt här. Jag tycker att Will Wheaton visserligen huvudrollen, men han är ganska blek.
Han är lite Sean Astin blek.
Vad heter han som spelar?
Jerry O'Connell, han är ihop med hon Rebecca De Mornay Marisha, eller vad hon heter.
Jag inte vet jag vad hon heter.
Hon som spelar den blåa i X-Men.
Rebecca Romijn Stamos, inte Rebecca De Mornay.
Nej.
Rebecca De Mornay var väl ihop med Leonard Cohen ett tag, var hon inte?
Det var hon. Hon var också med i en film som heter Risky Business.
Jag hade uppskattat om Vern och Leonard Cohen hade varit ihop med samma tjej.
Får jag säga en sak om Jerry O'Connell?
Jag tycker att han är större här. Men,
ja. Han är också sämst, vilket min flickvän när vi såg filmen snabbt påpekade. Oj, det finns ju ett barn som spelar sämre än de andra. Så fort han dyker upp i det här i den träkojan. Jag tycker inte han är så vidare bra. Han funkar väl lite i rollen, det är väl alla.
Ja, jag är beredd att dö på kullen för Corey Feldman gör sitt livsroll här. Att han kommer till sin rätt. Och att han och River Phoenix, fast River Phoenix är även så jävla präktigt tråkig här. Han har inte det här R-et på samma sätt som
jag
Feldman
tror att, har. Jag tror man hade, om man hade varit en manusdoktor som var tvungen att plocka bort en skådis, hade man kanske slå ihop River Phoenix och Corey Feldmans karaktär.
Ja, de lever ju lite grann med ett bagage hemifrån båda två.
Ja, och båda är födda och blir förlorare och allt det här. Så att det kunde ju varit Corey Feldman som pratade om att du är en utvald, att du kan bli något, lämna oss bakom dig och ta dig härifrån.
Jag har fått en förbläss för att koka ner filmer till så få skådespelare som möjligt här.
En gång i tiden när sånt hände i filmer som Sagan om ringen och sånt, när även om inte ens hade läst böckerna, men så fort jag hörde, du vet, om att ja, de gav ju den karaktärens repliker till Kate Blanchett istället i filmen och tog bort den karaktären. Så blir jag såhär, så gör man inte. För fan, så gör man inte. Men nu sitter jag själv.
Hade du inte läst han McKees manusböcker? Och massa dramaturgiska regler och så hela tiden. Man kan bara släppa ibland också.
En gång i tiden läste alla de där böckerna.
Ibland kan man bara sväva fritt. Jag går upp till punkt nummer 10. Är du redo för det? Det bästa med Stand By Me.
Det här är kokhett alltså. Det är superrött.
Lika hett som det är för dem när de går längs järnvägen. Det är att vi helt slipper något jävla vuxenperspektiv. Det är bara barnen här.
Du menar att det är lite som filmen E.T.?
Mycket möjligt. Men att vi får bara vara i deras problem. De ska inte bära de vuxnas problem. De ska inte, det finns inga vuxna som undrar vart de är. Vuxenvärlden bara helt abdikerad här. Det existerar de här fyra och så några äldre barn. De här störiga idioterna som jag hade klarat mig utan.
Men igen, det här... är lite barnens civilisation. Liksom. Ja, Flugornas och... herre, du förstår vad jag menar. Peter Pan,
vanliga lagar, regler och förhållningsorder gäller inte, utan här är det den grammatiken som fungerar, och även de problemen får vara de problem som finns, alltså att det finns ingen anledning att förhålla sig till vuxna, alltså den här, de vuxna som finns är egentligen lika stort problem som tåget. Det är bara någonting som finns i utkanten, någonting man ska övervinna för att nu är det vi ska göra det här, vi slipper. Och jag tycker att den här filmen på allvar ändå tar blicken som ett barn ska ha. Den står där till fullo på ett sätt som jag kanske inte tycker att The Goonies gör alls. Det känns det mer som vuxna som vallar barn. Utan här är det mer bara barn som gör någonting. På ett sätt som jag verkligen tyckte om den här gången. Jag var utan vuxna sällskap när jag såg den.
Det dock, som du även har nämnt tidigare, är att jag håller med dig. Jag tänkte inte så mycket på det, men det är faktiskt skönt att bara hänga sig planlöst med barn den här sommaren, som man själv har varit barn och hängt runt planlöst i det bostadsområde man växte upp i med omnejd. Men det du sa, och jag ändå håller fast vid det, är att det är någonting som stör med de här Kiefer Sutherlands och det gänget. Det är nog att det inte känns så genuint.
Nej.
Det är det du själv nämner där.
Hade du någonsin det där gänget som störde dig när du hade sommarlov som barn?
Jo,
som
jag hade kniv och... ja, men jag hade Hannas storebror, deras gäng kunde, mötte man upp dem vid kiosken eller någonting, så kunde det bli lite så jobbigt. Det fanns lite så där, men det var, och de sen, de sprängde ju faktiskt. Det kom polis, de gjorde en bomb och skit sen. Så det fanns ju något sånt där. Och jag tror de också snodde våran porrtidningssamling. Så det fanns ett hot ändå även där jag växte upp. Men det är det att, och du har redan nämnt det här, så det känns som att jag bara återupprepar, men de kunde gett Kiefer Sutherland, de gjort dem lite mer tredimensionella karaktärerna. Det funnits någonting mer man kunde sympatisera med där. Eller istället för att de bara var ett endimensionellt hot av typen rockabilly tonåring med kniv, så kunde det ju varit en egen historia om de äldre barnen den här sommaren, som också har en anledning att hitta sen kroppen.
Ja, de behöver de här pengarna om inte annat.
Ja, ge dem, de kunde en blivit drivkraft. Mer ett hot om kroppen mer än att de blir filmskurkar. Men jag håller med om att det är skönt att vara i en barnvärld.
Ja.
Med barns lagar och regler. Och jag tror jag ska ha med lite av det i min skräckbok jag ska skriva om den här kroppen som...
Det är en bok alltså, det är inte ett manus. Du ska inte...
Jag tänker mig en novell kanske.
Ja. 80 sidor.
Det kan jag få ihop.
Ja.
Jag skriver det när jag sitter i en fjällstuga längs Kungsleden någonstans. Kanske Kebnekaise, kanske inte. I sommar.
För hand. Du skriver det i din anteckningsbok.
Jag skriver det som Stephen King. Han skriver inte alls för hand, eller?
Ja, han har väl pendlat lite. Han har skrivit en del för hand. Efter att, och så har jag för mig att han berättade om. Men han skrev på skrivmaskin mycket. Han bytte dator. Men sen återgick han efter sin... han blev påkörd där. Så återgick han till att skriva för hand av någon anledning.
Ja, jag kan inte ha med mig en skrivmaskin.
Det blir jättekonstigt. Ja.
Ja, det blir tungt om man ska vandra runt liksom på i Sarek. Men det är klart också att det ser konstigt ut om man möter andra vandrare. Och de går runt med en sån här haglövs ryggsäck och en sovsäck. Och en haglövs ryggsäck och en sovsäck. Och man själv kommer med typ den här, vet, med repen som de använde i den här filmen till sina sovsäckar. Så har jag liksom en tung facit skrivmaskin, en sån John Guillou skriver på fortfarande, tror jag. En sån har jag liksom hängande längs ryggen.
Och en massa buntar med papper.
Ja, så har jag gjort någon anordning jag kan hålla i handen då. Den här bunten med papper med rep runt. Och så kommer de och möter mig. Och jag har ändå skrivit 75% av min novell. I ett 80-taligt Trollhättan innan Saab la ner. Där Saabs liksom olja och os låg som en dimma genom staden. Den här, du vet, industriella staden från sent 1800-tal. Det finns inga vackra gator eller, du vet, här, kullersten och sånt i den här staden. Trollhättan är liksom ett kargt, hård stad, fyrkantig stad.
Jag har aldrig sett Trollhättan, men jag tänker att Den kanske inte helt olik minst.
Jag vet inte hur det var. Du är från Skellefteå. Ja, ni hade just det, jag kollade upp faktiskt ett lopp till dig du kunde springa. Ni har ändå lite, det hände lite.
Inte springa, det är kraftigt, det är med skidor.
Nej, det finns också löpning. Jag tror inte det jag skickat till dig.
Ja, jag såg det, men jag utgick från att det var skidloppet jag tror som det har funnits sedan 80-talet.
Jag tror det fanns skidor också, men det finns även en löpversion jag tycker du ska springa.
Nej, det kommer jag inte göra.
Nej. Punkt nummer 10 var alltså att vi var i ett barnuniversum.
Ja, ett inte allt för kladdigt barnuniversum ändå. Det tar barnen på allvar. Det hittar barnens blick. Jag har inget mer att säga om Stand By Me. Jag tror nog att om jag skulle jämföra den med min mer föraktfulla blick jag hade på den på 90-talet, så kanske att jag har lättare att acceptera den för vad den är nu och ändå kunna se styrkorna. Jag hatade den inte.
Och på
så liten revansch för den var det, men...
Och på tal om Rebecca De Mornay, den har ju lite likheter med en film som heter Paranoid Park.
Ja, just det.
Eller är hon med i den? Eller är hon med i den den filmen de åker i, åker skateboard?
Jag vet inte vilken hon... Paranoid Park är ju den av han...
Gus Van Sant.
Gus Van Sant, ja. Christopher Doyle fotar väl den. Om de som råkar ha ihjäl någon vid något tågbanor.
Den, alltså, den har tåget härifrån. Men sen finns ju även den filmen med...
Lords of Salem.
Nej, jag tänker Lords of Dogtown.
Dogtown. Lords of Salem är Rob Zombie. Dogtown. Med Heath Ledger.
Va? Heath Ledger, ja. Och någon av de filmerna har Rebecca De Mornay som mamma. Jag kan nu inte riktigt veta exakt vilken.
Nej, vi får återkomma till någon av dem i ett framtida avsnitt.
Ja, det är jävligt. Jag tror fan har vi inte pratat om Paranoid Park någon gång i den här podden. Kanske jag och Gustav, jag vet inte. Det här var skitkul att se om.
Ja, Paranoid Park vet jag att jag har sett. Jag var lite besviken, men...
Jo, för att då hade du sett Elephant som är så otroligt jävla bra.
Vi utlovade att prata om Elephant för över ett år sedan här. Vi har inte gjort det än. Jag tror till och med vi kan ha sagt att det skulle bli nästa avsnitt någon gång. Så vi
måste nu faktiskt slutföra den här trippen vi har startat. Vi har en film kvar i vår Corey Feldman-trippel. Sen, jag är inte helt främmande för att köra en Gus Van Sant-trippel.
Absolut inte. Absolut
Han har ju de här tidiga 90-talsfilmerna jag inte har sett. Med Keanu Reeves och sådär.
Skriv ner det där, jag ser att du håller i en penna.
Ja. Vänta nu, det känns som att vi fördriver tid i den här podden vi inte behöver fördriva, för man faktiskt avslutar en podcast när man vill.
Ja.
När du inte är med här och pratar om 80-tals Hollywoodfilm, vart är du med då och vad pratar du om då?
Då finns jag med i en podd som heter Vacancy, där jag och min kompis Magnus pratar om skräckfilm. Det kan vara Poltergeist eller Insidious eller kanske Lucio Fulci vi pratar om, vem vet. Allting får dig att somna, Emil.
Men jag minns, jag var med och pratade Wishmaster.
Ja, det var festligt.
Ja, och sådär. Man ser liksom en filmtrilogi, jag tror det var en trilogi. Sen glömmer man bort den.
Oh ja. Men vi sa någonting om att man fick avsluta när man ville, va?
Ja, så jag vill bara säga att det här är en filmpodcast som jag tittar och snackar. Tack för att ni har lyssnat, jättekul. Sprid gärna podden vidare till vänner och bekant om ni vill. Jag gissar att om ni hade velat så hade ni gjort det, men gör det gärna. Vi kommer återkomma i ett nytt avsnitt och då kan det bli så. Det är ingenting vi lovar, men det kan bli så att vi pratar om en film av Corey Feldman. Inte av Corey Feldman, men med Corey Feldman som heter The Lost Boys. Inte det är Schumacher.
Ja. Det känns
vi utlovar ingen Schumacher-trippel, det gör vi inte.
Nej.
Hej då.
Hej.